efter att ha tagit mitt pass och mina papper kommer tillbaka och säger att herr Siljakus, att ni är efterlyst av Interpol. Och de sa att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland. Och efter det så blev jag förpassad till ett häkte som inte var så trevligt. Och det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim-fängelse där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemskt trevlig upplevelse. Alltså, där kläddes man i fångkläder. Och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Så såg de ut i varje fall.
Du lyssnar på dokumentären Thomas Siljakus, efterlyst av Interpol. Ett program av mig, Dylan Pashley. Det är en vacker sommardag. Jag är på väg för att träffa Thomas. Efterlyst av Interpol, fast i Finland, med ett pass han inte kan använda. Men när vi träffas första gången är han ändå full av energi.
Morgens!
Hej!
Moi. Hej, kom in.
Hur mås det?
Hör du, tack, det mås. Helt bra. Inga problem. Ja.
Sitter mycket bra.
Nu, det känns helt okej. Okay. Jag tänkte bara att om det... Okej, bra. Ja. Mitt namn är Thomas Siljakus.
Den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siljakus.
Yrittäjä liikemies Thomas Siljakus.
Now Finnish entrepreneur Thomas Siljakus.
Thomas Siljakus. 69-årig finlandssvensk businessman. Grundare av en lång rad företag och sedan länge bosatt i Singapore. Sitter i sitt hus på landet i Sibbo. Det är sommar 2025 och han är efterlyst av Interpol. Hur hamnade han här?
Jag är finlandssvensk, född och uppvuxen dels i Helsingfors och huvudsakligen och uppvuxen sen i Grankulla, gick i skola hela tiden i Helsingfors i Sillen.
Thomas studerar på Hanken och är aktiv inom studentpolitik.
Hur tror du på att de här 60-talisterna kommer att kunna öppna nya vägar för er?
Det tror jag inte. Jag vet inte om 2 år är vi inne i 80-talet. Vi kan inte på 80-talet nostalgiskt se tillbaka på 60-talet och tycka att de ska öppna nya vägar för oss. Det är nog vi själva som bör göra det. Ja.
Som utexaminerad 25-åring blir han kontaktad av Nokia och erbjuden en post som kommunikationsdirektör.
Så kände jag till Nokia från det att jag hade gummistövlar av märke Nokia själv. Och jag trodde faktiskt att det var bara ett gummibolag och jag var inte speciellt intresserad av att börja jobba på ett gummibolag. Men sen visade det sig att Nokia var mycket mer än det.
Det var Nokias dåvarande vd Kari Kairamo som kom med erbjudandet personligen.
I bastun i Nokias huvudkontor på Mikaelsgatan 15 i centrum av Helsingfors en maj eftermiddag satt vi då där nakna uppe i bastun och diskuterade möjligheterna.
Mistä heikkoudesta haluat päästä eroon?
Siitä, että haluan olla mukana vaikuttamassa ja johtamassa liian monessa asiassa, ehkä kaikissa asioissa. Se on ehkä huono puoli.
Och de 5 år som jag var då kommunikationsdirektör på Nokias huvudkontor så hade jag startat en massa trevliga grejer i Helsingfors. Jag hade startat en modellbyrå med min dåvarande flickvän Laila Snellman. Jag hade blivit ordförande för HJKs fotis. Jag hade blivit medlem i stadsfullmäktige. Så livet var ganska trevligt faktiskt i Helsingfors.
Men Thomas lämnar Helsingfors för Singapore 1986.
No, det var mycket mer spännande än jag hade räknat med. Jag måste säga att jag faktiskt åkte lite sen med långa tänder 1986 dit.
Singapore. En liten stadsstat på en ö i Sydostasien. Staden är inte bara en geografisk destination utan en symbol för affärsmöjligheter och en annan livsrytm. 3 månader räcker för att förstå att världen inte slutar vid Helsingfors innerstad. Kontakter, språk, kultur och marknadens puls öppnar nya dörrar. Men Singapore är kanske inte den färgstarka och kaotiska asiatiska metropol Thomas hade föreställt sig.
Singapore var då en mycket organiserad stad, mycket internationell stad. det som jag trodde att Asien var hittade jag kanske inte i Singapore. Men Singapore var ett jätteintressant ställe att jobba i, för att Singapore hade en enorm tillväxt.
På den tiden ledde Singapore av Lee Kuan Yew, som hade varit premiärminister sedan Singapore blev självständigt 1965. Han styrde med hård hand, vilket betydde att det var ordning och reda. Under Lee Kuan Yews ledning förvandlades staden till ett exempel på korruptionsfri administration och tydlig styrning.
Lee Kuan Yew var en mycket intressant politisk ledare. I väst ansåg man att han kanske inte var helt demokratisk, men faktum var att systemet där var nog helt demokratiskt. Lee Kuan Yew var en man som ville utveckla landet. Det som han också representerade var det asiatiska tänkandet, där individens rätt kommer i andra hand. Det är alltid fråga om en helhet. Hos oss är det ju ofta tvärtom, och det är kanske därför som man i väst inte alltid riktigt förstår hur asiatiska länder styrs. Men having said that, så Singapore var nog ett bra ställe att göra business i, för där allting fungerade, allting var väl organiserat, det fanns i princip ingen korruption där, det fanns ingen kriminalitet där. Så det var ett lätt och trevligt ställe att leva på, speciellt när man var utlänning. Och det sociala livet var mycket intressant, för att där fanns då människor från hela världen som man umgicks med.
Som var vanligt på den tiden behandlas utlänningar med silkesvantar.
Jag kommer ihåg en gång när jag körde min bil efter en lång middag och insåg när det kom en polisbär, och jag insåg att det här kanske inte var så bra. Att jag drack ju några glas, inte några fruktansvärda mängder, men några glas vin. Men som man gjorde på den tiden, när de såg att jag var utlänning så viftade de mig bara förbi. De stannade inte utlänningar. Så det var som sagt, det var en trevlig miljö att leva i. Och det faktum att det var ju sommar året om, så var ju inte heller fyskam.
Samtidigt är friheten villkorad. Man lever i en skyddad sfär där allt som sker måste anpassas efter landets strikta normer.
Jag blev en stor fan av Singapore. Jag minns att jag propagerade så starkt för Singapore att jag hade vänner som sa att hör du nu Thomas, att du är helt förblindad, att det är en polisstat, och en dag kommer du att inse det. Och det har jag också insett, även om långt senare. Så när jag kom dit så var jag då, min officiella titel var då att jag var Regional Director Asia Pacific för Nokia. Men det lät ju väldigt fint, men faktum var att som sagt vi hade ingen verksamhet, så det var en sekreterare och jag. Så att jag hade inte så där väldigt många underordnade.
Början är kanske inte så glamorös som Thomas väntat sig. I slutet av 80-talet är Nokia ett ganska litet företag jämfört med de tyska och amerikanska teknologijättarna.
Och vi öppnade sen redan samma år, 1986, ett kontor i Jakarta. Och vi öppnade sen i Bangkok, och vi öppnade i Kuala Lumpur, och vi öppnade i Manila, och vi öppnade i Kina naturligtvis, och i Australien som hörde till området också, och Nya Zeeland. Jag minns att det var någon faktiskt som i Finland sa åt mig att hör du, när du nu är där i närheten så skulle du kunna åka ner till Nya Zeeland och göra någonting. Jag sa att det är nu inte riktigt i närheten, att flygresan till Nya Zeeland är nästan exakt lika lång som från Singapore till Helsingfors.
Men snabbt innebar den nya nätverkade verkligheten en explosionsartad tillväxt.
Jag tror det var 1989 som vi grundade ett separat bolag för Sydostasien, som jag då också blev vd för. Så att min fokus var ganska långt på Sydostasien, men också då med ett regionalt ansvar för hela Asien, inklusive Australien och Nya Zeeland. Så det var mycket resande, det var väldigt mycket resande. Och under resorna så var min uppgift ganska långt att skapa kontakter på en hög nivå.
I Asien såg Thomas potentialen i mobiltelefonin tidigt.
Och jag kom tillbaks och sa att det finns ett sådant amerikanskt bolag där som heter Motorola. Deras mobiltelefoni verkar vara en ganska liten del av deras verksamhet. Att hur skulle det vara om vi skulle försöka köpa den där Motorolas mobilverksamhet? Nokias strategiexperter satte sen av Kari Karmo att undersöka saken, men de kom tillbaka och sa att nej, att det är nog inte, att det där mobiltelefoni blir nog aldrig något riktigt stort, att det är nog inte något som vi ska satsa på. På den tiden hade man såna enorma telefoner som, vet du, var som små kappsäckar nästan, som man det här ofta hade hade viktiga direktörer och andra hade någon assistent som bar på telefonen bakom dem och satt sen på bordet för att imponera på andra.
Men det blir mobiltelefonen. Thomas personliga touch leder till avgörande kontrakt.
Nu var det ju väldigt mycket fråga om att man måste förskapa ett personligt förtroendeförhållande. Så att de litade på mig och trodde på mig. Och den vägen sen sålde man in bolaget Nokia. Och jag tror att man där kanske hade en viss fördel av att komma från ett litet land som Finland. Man var van vid det att man var inte ägare av hela världen, som amerikanerna lätt gjorde när de kom dit. De uppträdde som om de ägde hela världen. Och också hade ett amerikanskt sätt att umgås som ju på många sätt är väldigt trevligt. Man är mycket hjärtlig, men man är väldigt personlig väldigt snabbt.
Det som börjar som personliga förhållanden blir plötsligt grunden för större och större marknadsandel. Förmågan att läsa människor, förstå kulturella nyanser och skapa tillit är lika viktig som teknologisk insikt. Men för Thomas så räcker det kanske inte.
Jag tyckte att det var lite slött att hålla på bara med en sak. Jag är en person som tycker om att starta saker och tycker om att göra många saker. Samtidigt, jag har lärt mig med åldern att jag kanske inte är så bra sen på att föra saker vidare, för att jag helt enkelt vill göra igen nya saker. Men det här, lyckligtvis har jag hittat bra människor som gör saker för mig. Och det var faktiskt så att när jag lämnade Nokia så jag var lite trött på allt som hade med teknologi att göra. Och jag tänkte att jag hade en utbildning från Hanken som ekonomimagister, och jag tänkte att jag vill göra något annat. Så jag gjorde i några år andra saker, men det blev nog inte riktigt någon stor succé.
Vid slutet av 90-talet bestämmer sig Thomas för att stå på egna fötter. Och efter Nokia bär entreprenörsresan ändå mot teknologi. Bolag startas, digitala plattformar byggs. Allting från ringsignaler till sociala nätverk, e-handel och betalningstjänster.
Jag grundade ett bolag som hette AsiaCom One. Och AsiaCom One bland annat sålde ringsignaler som hade blivit en stor grej i Finland. Och sen var det väl kring år 2000 som jag blev kontaktad av ett gäng finländare som hade grundat ett bolag som hette Open Mobile.
Hypen kring de tidiga internetföretagen vid millenniumskiftet ledde till en enorm ekonomisk bubbla världen över.
De ville ha min hjälp och med finansiering och med att komma ut i världen, och våra tankar möttes. Så att jag blev sen huvudägare i Open Mobile och styrelseordförande där. Och det växte sen till ett ganska stort bolag. Tyvärr så var det kanske lite före sin tid. Också våra finansiärer som var via de amerikanska investerare och tyska investerare. De efter dotcom-kraschen så drog de sig lite tillbaka och sa att de har beslutat ändra på sin strategi. Att de tänker inte mer satsa globalt. Att de vill satsa tyskarna på Europa och amerikanerna på USA. Men det bolaget var sen grunden till det bolag som jag sen börsnoterade i Singapore som heter Yuzu.
董事长兼行政总裁汤姆斯·齐利亚克斯，总裁你好。
Hello, ETTV Asia viewers. I'm very happy to be here with you today.
Så vi hade en helt ny idé där vi ville erbjuda användare globalt en plattform där de hade sociala nätverk och vad vi kallar tribal e-commerce.
A new third generation social network where we combine social networking, e-commerce and gaming under one roof in what we describe as a virtual shopping mall for the consumers.
Det var faktiskt en plattform som vi inte alls visste om att för samtidigt utvecklades av ett bolag som heter Tencent och som fortfarande finns kvar och idag är börsnoterat i New York värt, om jag kommer rätt ihåg, ungefär 700 miljarder dollar idag. Så att Tencent byggde verksamhet i Kina, vi byggde verksamhet på annat håll. Det som vi sen insåg ganska snabbt var det att det var inte alldeles billigt att försöka expandera internationellt.
Plattformens modell inspireras av McDonald's franchise-struktur, globalt med lokal anpassning.
Det var faktiskt så att mitt emot vårt kontor i Singapore så fanns det en McDonald's. Idén är ju det att det finns en lokal entreprenör som snurrar McDonald's i varje land och som har vissa friheter att skräddarsy menyn för det landet. Så att medan det finns i alla McDonald's, vet du, det finns Big Macs och det finns Coke och det finns French fries. Exempelvis i Finland minns jag att det har funnits burgare med mörkt bröd som inte någon annanstans i världen antagligen skulle gå hem. Och vi skulle göra samma sak, men i teknologi.
Yuzu säljer plattformar i tillväxtmarknader och får som betalning både cash och aktier i det nya franchisebolaget. Franchiseverksamheter etableras i över 25 länder. Användartillväxt överstiger budget med flera tusen procent.
Vi hade i princip överallt i Asien, vi hade i Australien, vi hade i Afrika i många länder, vi hade i Europa i flera länder. Och vi expanderar snabbt. Jag minns att vi ännu 2017 så växte vi 7000% snabbare än vi hade budgeterat när det gällde användarna. Så vi hade väldigt många användare i väldigt många länder.
Thomas vill lista Yuzu på Nasdaq, teknologibörsen i New York, genom en RTO, reverse takeover. Du köper ett redan listat företag som du sen omvandlar till ditt eget med nytt namn.
Jag minns att jag kom in på det möte och killarna från Nasdaq sa till mig mycket artigt, sa Mr. Siliakus, you have an excellent company and that's why we strongly advise you not to do an RTO. För det var nämligen så att på den tiden så var det ganska många bolag från Asien och speciellt från Kina som gjorde den här samma saken. Och tyvärr så hade en del bolag från Kina sen visat sig vara totalt bluff. Så vi lämnade den tanken och istället så börsnoterade vi då bolaget sen i Singapore, vilket hade att göra vitsigt nog med Nasdaq, för att Nasdaqs vd då, när vi försökte eller diskuterade där, var svensk. Han heter Magnus Böcker. Och Magnus blev sen headhuntad av Singapores myndigheter för att leda Singapore-börsen. Han var mycket dynamisk och han tyckte det här var ett fantastiskt koncept, så han ville ha det. Men de mycket mer konservativa övervakningsmyndigheterna på börsen tyckte att nej, det här är för komplicerat. Så vi hade ett möte där de sa åt mig att vi kan inte börsnotera ett bolag, att det är för komplicerat. De singaporeanska investerarna kommer inte att förstå. Och övervakningsmyndigheterna blev överkörda av Magnus Böcker och sa att nej, jag vill ha det här bolaget på börsen. Så de tappade ansikte inför mig på det här mötet. Och jag blev då redan varnad av asiater som sa att det värsta som kan hända i Asien är att du tappar ansikte. Och de kommer att ge igen och Magnus Böcker inte mera är vd för börsen. Vi försökte expandera till USA. Vi försökte köpa en stor filmstudio i USA, Relativity Media.
Relativity Media, känd från succéfilmer som Mamma Mia, The Social Network och Fast and Furious, Tokyo Drift.
Den grejen gick tyvärr inte igenom för att de hade lite lurat oss där, amerikanerna, de hade gett oss information som inte sen stämde.
–2018, ett år senare, 6:30 på morgonen, väcks Thomas av ett bankande på ytterdörren. Det är polisen.
Och jag hade sett på amerikanska filmer och sa att han är det här en hemundersökningstillstånd. Och de skrattade så att man behöver inte sånt i Singapore, att polisen får göra vad de vill. Så att de tog då min dator, mitt pass och mina papper och sen samma dag så kom de till kontoret och tog sen därifrån då en massa papper.
Polisen intervjuar alla anställda, Thomas inkluderat. Börsen hävdar att Yuzu vilselett marknaden. Men undersökningen leder inte direkt till åtal. Thomas får tillbaka sitt pass och kan röra sig fritt. Till och med resa ut ur landet. Så länge han anmäler sig regelbundet till polisen, eftersom fallet fortfarande utreds.
Viral pneumonia has hit central China's Wuhan city.
A mystery virus they'd hoped to contain, but one we now know can jump from human to human.
Mars 2020, på resa i Europa, insjuknar Thomas i covid.
Och jag fick en lång covid. Och den långa coviden var ganska, i mitt fall ganska seriös. Så att läkarna sa åt mig att du har så många problem. Det var hjärta, det var det ena och det femte. Att du ska inte flyga om du kan undvika. Du ska absolut inte flyga långa flyg. Att du ska inte flyga tillbaka till Singapore. Och jag kontaktade då myndigheterna i Singapore och berättade situationen och skickade läkarintyg. Så de sa att inga problem, att jag måste nämligen varje tre månader måste jag gå till polisstation för att skriva på ett papper. Så den här borgen då fortsatte. Och de sa att det kan vi göra per e-mail, det är inga problem. Att de vill veta var jag finns, men att annars allt bra.
Thomas stannar i Europa med tillstånd från de singaporeanska myndigheterna. I slutet av april 2024 tar det hela en ny vändning när Thomas är vid sin skidstuga i Alperna.
Och jag var då i Österrike. Och sen började jag i slutet av april så kände jag mig, började få en symptom på den här långa coviden. Eller vad det nu sen var för hälsosymptom, jag vet inte om det var det eller om det var något annat. Men jag hade i alla fall, jag hade tryck i hjärttrakten.
Han känner sig dålig och beslutar sig för att köra hela vägen hem till Finland med bil. För att bli undersökt av sina egna läkare.
Och då på den vägen måste jag åka genom Tyskland. Och då råkade vara, vilket det ofta inte är, en gränskontroll mellan Österrike och Tyskland. Och där blev jag stoppad och det här och polisen mycket artigt efter att ha tagit mitt pass och mina papper kommer tillbaka och säger att herr Siljakus att ni är efterlyst av Interpol. Att jag kan inte fortsätta min färd. Och så blev jag arresterad i Tyskland och där blev jag satt i häkte. Och där kommer en läkare och undersöker mig och säger att ni ska direkt till akutavdelningen på sjukhuset. Ni har ett livsfarligt högt blodtryck. Och så är jag tre dagar där och går igenom en massa undersökningar. Och det visar sig att jag har ett blockage i hjärta. Jag hade ett eget rum utanför. Mitt rum satt 24 timmar i dygnet. Tre beväpnade poliser. Om jag inte kommer helt fel ihåg så hade de till och med maskingevär. Det var absurt om jag skulle kanske säga det så.
Myndigheten har väckt åtal mot vdn och hela Jusus styrelse. Thomas inkluderat. Efter sjukhuset transporteras Thomas till en liten cell.
Det var liksom nästan gemytligt det där häktet skulle jag säga. Det var en liten cell där det satt en kille redan innan mig och vi satt där på en madrass och diskuterade. Det var inte på något sätt obehagligt för de var väldigt vänliga och artiga, tyska poliserna, och det var de hela tiden.
Men han flyttas sen till ett fängelse som var mindre trevligt.
Det var då Münchens 120 år gamla Stadelheim fängelse där också Adolf Hitler i tiden har suttit och tror jag började skriva på Mein Kampf. Det var nog inte någon hemsträlig upplevelse, alltså där kläddes man i fångkläder och jag tror att kläderna också var 120 år gamla. Och jag satt då i en cell som var designad för fyra personer. Ingen värme, ingen el, inga väggkontakter och jag fick ha bara en papper, ett block och en penna. Ingarna fick jag ha med mig personliga ägodelar. Och jag blev tillsagd att om jag blir här så får min familj träffa mig en timme i månaden. Och det enda jag får träffa är mina jurister. Men andra dagen så öppnas dörren och det kommer in en kille som nog om man kan säga att någon ser ut som en mördare så det gjorde nog han. 2 meter lång och bred som en ladugårdsdörr över axlarna, full av tatueringar, rakat huvud, jätteskägg och blicken såg inte så vänlig ut. Och det visade att han var en alban som hade mentalproblem och satt inne för något, han hade något problem med schweiziska myndigheterna. Men faktum är att vi blev nästan goda vänner. Alltså jag insåg ju att med en sån kille ska man inte försöka sätta sig på höga hästar utan tvärtom vara vänlig.
I Tyskland har den finlandssvenska affärsmannen Thomas Siljakus släppts på fri fot mot borgen. Efterlysningen hade att göra med att Siljakus anklagades för att ha publicerat missledande ekonomiska uppgifter om sitt tidigare företag.
När jag sen efter en vecka fick lämna fängelse mot borgen så ville han ge sin e-mailkontakt till mig så vi skulle hålla kontakt i framtiden. Och jag var då fri att röra mig, jag fick röra mig fritt i Tyskland. Jag måste anmäla mig till polisen 2 gånger i veckan, varje måndag, varje torsdag, bara skriva på ett papper. sen blev jag introducerad av en vän i Tyskland till ett ställe som heter Tegernsee.
Fri mot borgen vid lugnet kring Tegernsee, med sjöar, byar och grönskande landskap. Fortfarande i juridiskt skuggland, men med nya bekantskaper och kanske businessmöjligheter. Han sköter sina affärer som förr.
Fåniga var kanske det att den här rednotisen hade getts ut redan i början på januari 2024. Men ingen hade berättat åt mig. Och det är ofta så med de här rednotisen att de ges ut så här lite i smyg. Just för att människor ska resa och inte vara med och så blir de fast.
So my name is Ben Keith. I'm a barrister. I practice from London. And I also edit a blog called the Red Notice Monitor blog.
Ben Keith är människorättsjurist och driver blogg om Red Notice. Alltså en efterlysningsorder av Interpol, det internationella polisiära samarbetsorganet.
So a red notice is a search and find order and its purpose is to facilitate extradition. Many countries will arrest and detain an individual on a red notice and then ask the country who issued the red notice for an extradition request.
Många länder väljer att fängsla individer för att senare utlämna dem till staten som gjort begäran. Men det krävs ingen bevisföring, vilket gör det lätt att utnyttja systemet.
In terms of abuse, because they are now very easy to issue, computerized, they are often one or two pages long, because all you've got to do is provide the identity of the individual that you want and a summary of the offense that they are accused of. And that summary can be one or two lines, you know, Mr. Smith is wanted for murder in Finland, committed on the 1st of May of 2017.
Men det var nog en upplevelse som sagt i efterhand naturligtvis, det är en ganska speciell grej att ha suttit på ett sånt ställe.
Efter 5,5 månad får Thomas återvända till Finland. Dessutom är de singaporeanska cellerna alldeles för små. Så även om de tyska myndigheterna har ett utlämningsavtal skulle de aldrig skicka någon dit av humanitära skäl. Finland anser inte heller att de vill varken väcka åtal eller skicka iväg honom.
Jag kan inte resa utanför Finland och Tyskland för att det är de enda två länderna som har konstaterat att det inte finns någon bas för att göra någonting. De andra länderna har inte kommit, de har säkert kommit till samma slutsats men det kunde leda, det kanske kunde då ske via en likadan process som den som redan skedde i Tyskland och det vill jag ju inte göra om på nytt.
Thomas fortsätter att göra affärer och vill i ett mycket uppmärksammat bud köpa fotbollsklubben Manchester United.
Bakgrunden till det här Manchester United var inte det som det är för de som då jag tävlar med, det vill säga Englands rikaste man Jim Ratcliffe och Sheikh Yassim från Qatar, som tror jag nog bägge två i främsta hand ville ha en trofé. Jag är inte miljardör så att jag har inte möjlighet att spendera enorma pengar på att köpa en klubb för att det är roligt. Men Manchester United anses ha ungefär 1 miljard fans runt om i världen. Och de har aldrig riktigt kommit på hur de ska kunna göra pengar på de här fansen. Men sen efter det så blev jag kontaktad med en massa andra klubbar och intressenter och investerare. Och det ledde sen till det att jag gjorde en offert på Inter Milan i juli 2024. Det var en mycket seriös offert. Jag hade världens största investeringsbank som min rådgivare. Finansieringen var ordnat. Det fanns en villig säljare. Men det här allt gick sen i sank på grund av det här red noticen.
Saker går inte som det ska. Men vad ligger egentligen bakom den här efterlysningen?
Det som ledde till våra problem var enligt min mening det att våra revisorer de var ovilliga att acceptera den här så kallade discounted cashflow-beräkningsmetoden. De sa att det är för mycket osäkerhetsfaktorer. Att om det är en helt ny startup så att estimera kassaflöde för 5 år så det är väldigt svårt. Och det håller jag helt med om. Det var väldigt svårt. Och det är inte på något sätt fel mot redovisningsreglerna att använda DCF.
DCF, eller Discounted Cash Flow, är ett sätt att räkna ut vad ett företag eller en investering är värd idag. Baserat på hur mycket pengar det förväntas ge i framtiden.
Och nu var det så att när vi går ut, och som alla bolag, så måste man ge ut kvartalsrapporter. Och i kvartalsrapporterna när vi rapporterar värde på de aktier som vi hade fått, eller våra intäkter överhuvudtaget, vi hade ju andra intäkter också, så hade vi sa vi alltid att de här siffrorna är preliminära. Och de blir definitiva först när våra revisorer har godkänt allting. Och det var det här som väckte, tror jag, en del människors irritation, ska vi säga så här. Att det var några experter som ansåg att det här var ju fel. Att ni hade gett ut en siffra och så ändrade ni till något annat. Att ni har ju vilselett folk.
En kritiker är professor Mack, som skrivit flera artiklar om ämnet för Singapore Business Times. Jag ringer upp honom för att diskutera Thomas bolag, Yuzu.
I in fact went to the AGM and asked the auditors a lot of questions. And the auditors struggled to answer some of my questions.
Professor Mack går på bolagsstämman som proxy, då han inte själv har aktier i Thomas företag. Väl där ställer han en rad frågor till revisorerna som de har svårt att svara på.
They keep changing their accounting policies right back and forth. And what you found is that almost every result that they released, whether it's quarterly or annually, subsequently were restated. So that tells you something about the accounting, right? It's not right.
Värdet på tillgångar skrivs ner. Sluträkningar är olika mellan kvartalsrapporter. Nästan alla resultat verkar förändras.
Because they said they were selling it in like Nigeria or some really obscure countries, right? And you kind of say, how do you value those shares when, how do you know those values are fair when those entities have no history? You can hardly find any information.
Företaget säljer sina plattformar i konstiga marknader och det är svårt att värdesätta inkomsterna då det finns så lite information om franchise-aktörerna.
Who is on the other side? You just don't know. Then when you start looking at the red flags, everything just sets up. I think at the end of the day, you know, I don't have anything personal against him, right? I don't know him.
Men professor Mack menar ändå att den samlade bilden av företaget ger goda skäl att tro på anklagelser.
You know, I don't have any axe to grind to Thomas, right?
Ord står mot ord. Men Thomas hävdar att han är helt och hållet oskyldig.
Ponera då att jag skulle ha varit skyldig till det som man då påstår, det vill säga att vi skulle ha då övervärderat de här aktierna. Nå, vad är då logiken? Man övervärderar aktier och ger ut resultat för att kursen ska gå upp, eller hur? Men då gör man det ju för att man vill sälja aktier till ett högre pris. Jag har aldrig sålt en enda aktie i mitt bolag under den tid vi var på börsen. Inte en enda aktie. För att jag trodde på det här bolaget och jag trodde att det skulle bli värt mycket, mycket mer än vad det var värt då. Så vad jag gjorde då när det var tillåtet var att jag köpte aktier. Och då skulle jag nog ha varit kanske den dummaste affärsmannen i världen om jag då först skulle ha artificiellt sett till att kursen går upp och så skulle jag gått och köpt aktier.
VD:n ställs inför rätten i Singapore våren 2024. Han erkänner brott och betalar skadestånd. Men Thomas anser att det är frågan om en politisk häxjakt och kommer att göra allt för att rentvå sitt namn.
Interpol's internal timetable is meant to be as follows. It's 4 months to find out whether you've got a red notice against you and then up to 9 months before you get a CCF decision. So,
enligt Ben Keith är det komplicerat att avlägsna en red notice. En process som ska vara snabb men som i praktiken kan ta flera år.
You've got a state coming to you and saying we have a wanted criminal. It's very difficult for the International Police Organization to push back and say haven't you made this up without significant resources.
Idag, hösten 2025, sitter Thomas fast i Finland. Inte fängslad, men inte heller fri. Efter decennier av jetset-liv har världen krympt till några hektar mark på den finska landsbygden.
Nu händer då det att vi, mina jurister i Singapore, diskuterar med myndigheterna där och hoppeligen, jag menar, om allting går på rätt sätt så bör det ju gå så att myndigheterna där medger att vi har gjort allting korrekt. Självfallet förstår det. Att om människor läser i tidningen eller ser någonstans information om att en person är efterlyst av ett land och att Interpol har utfärdat en sån här red notice. Så nu är det ju ganska klart att man tänker att han måste ju ha gjort någonting. Att inte skulle de ju nu börja göra sånt här om inte fanns någonting bakom det hela. Men tyvärr i det här fallet så är det så att det är totalt grundlöst.
Varför tycker du att du inte skulle åka tillbaka dit?
mina läkare har sagt att jag inte ska åka för att det kunde sluta faktiskt på värsta möjliga sätt. Jag kunde helt enkelt avlida under den här resan. Jag hade faktiskt en kollega på Nokia då när jag var där som avled just precis i en sån här situation. Vi får nu se, jag vet inte.
Så det är ju helt ofattbart att liksom deras egna Interpols egna regler säger att det ska behandlas inom 9 månader. Nu har det gått 20. Jag har ju fiskat här varje dag och jag har fått varje gång en gädda. Vilket jag trodde att inte mer att, liksom, att det var finito.
Du har lyssnat på dokumentären Thomas Siliakus efterlyst av Interpol. Ljuddesign av Jyrki Häyrinen. Producent Elin von Wright. Jag heter Dylan Pashley.